Låt oss bedja. Och då börjar vi med den bön som är Jesus själv har lärt.
Fader vår som är i himmel, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Ja, det har varit önskemål att vi skulle tala om bönen. Bönen i den kristnes liv. Och det är en bra rubrik. Även om Gud är alla svar i den meningen att han är alltings skapare och upphållare, så är det endast de som känner honom som sin himmelske far genom tron på Jesus Kristus som verkligen har privilegiet att bedja till honom. Ni kommer kanske ihåg i Johannes evangeliet där Jesus botar den blindfödde. Och det är ju farligt rabalde bland fariseerna om hur det här har gått till, hur det här är möjligt. Och vi vet vad den blindfödde säger till fariseerna. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Det betyder ju inte att han inte har lyssnat till det är alltså inte den meningen att den som är syndare inte blir hörd av Gud. Men det är den troende som kan komma och lägga fram sina böner och samtala med Gud. Alltså kan säga att bönen, det är ett samtal mellan Gud och en kristen. Det ska vi slå fast och utveckla mer alldeles strax. Det finns väldigt mycket att tala om när det gäller bönen. Vad är bön? Och vad är inte bön? Och varför ska vi be? Och är vi säkra på att vi blir bönhörda? Till vem riktar vi bönen? Hur ska vi be? När ska vi be? Ska det vara fri bön? Eller ska det vara nedtecknade, skrivna, fasta böner? Vilken plats ska vi be på? Ska man ha knäppta händer när man ber? Eller ska man ha upplyfta händer när man ber? Ska man ligga på knä när man ber? Eller ska man göra som Donald Patterson när vi var på Hjortsbergagården? Han hade talat väldigt fint och så sa han: låt oss bedja, sa han. Och så körde han bägge händerna i sina jeans. Och så flöt han ögonen. Och så bar han alldeles underbart fint. Ja, hur ska det egentligen vara? Några av de här sakerna tänkte jag vi skulle tala om och ta upp och prata om lite grann. Låt oss börja med att säga att nåden, att bön är inte ett nådemedel. Bönen är inte ett nådemedel. Det är viktigt att ha klart för oss. Nådemedel, det är evangelium i ord och sakrament. Ordet om försoningen i Jesus Kristus. Endast genom evangelium så har vi syndaförlåtelse. Syndernas förlåtelse räcks oss genom det lästa eller predikade ordet, men också i dopet och nattvarden. Här räcks och här mottas syndernas förlåtelse. Men bönen ger inte detta. När Petrus besökte Cornelius så heter det Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. De hörde ordet och kom därigenom till tro. Det var inte genom någon bön av Petrus som de trodde. Eller kommer ni ihåg när Saulus och Paulus och Silas sitter i fängelse? De är placerade längst in. Det är högsta beredskap. Det är hårda restriktioner. Och vid midnatt så har de, är det bön och lovsång från Paulus och Silas. Och fångarna lyssnar till dem, står det i Bibeln. Och så plötsligt så blir det ett väldigt jordskalv. Fängelset skakar. Dörrarna öppnas. Och kedjorna ramlar av. Och fångvaktaren, han är beredd att ta livet av sig. Han skulle ju få stå till svars om fångarna nu passade på att fly. Men Paulus stoppar honom. Och efter en stund, när den värsta uppståndelsen har lagt sig, så frågar fångvaktaren apostlarna: herre, vad ska jag göra för att bli frälst? Jo, nu ska du sätta igång och be här så vi rungar in. Nej, det säger de inte. De säger istället: tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Han fick alltså inte rådet att han skulle börja be. Tron kommer inte av bön. Nej, lär oss Bibeln. Tron kommer av predikan, och predikan genom Kristi ord, som vi läser i Romarbrevet. Men när kan vi, och när får vi börja be till Gud? Han som ju är den allra, allra högsta. Ja, Gud har öppnat en bönens väg för sitt folk. Han är den högste, han är kungen, och vi är hans undersåtar. Och det är kungen som först har talat till oss. Och så brukar det ju vara även hos oss, eller hur? Det är ju inte så att vi bara kan gå upp till slottet och knacka på och hos kung Carl Gustav och fråga: ja, är det seg hemma idag? På en liten pratstund. Nej, det gör det inte. Så kan vi inte göra. Om vi efter mycket möda och problem till slut skulle få audiens hos kungen, ja, så är det inte vi som börjar och fråga kungen om läget, utan vi väntar på att han tar till orden. Det är han som först börjar tala. Och på samma sätt så är det konungen med stort K som först talar till oss. Hur? Ja, i Hebreerbrevet så läser vi: i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. En del av kungens tal har han talat genom profeten. De skrev ner vad han talade till. Och de kunde utropa: detta är vad Herren sagt. Eller: så säger Herren. Och vi vet att profeterna skrev det gamla testamentets böcker. Men sen kom en tid, står det i Hebreerbrevet, när han talar till oss mera nära. Han talar till oss genom sin son. Och under sin tid på jorden så gjorde Jesus uttalande som att: ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Och Jesus heter det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Ja, Jesus är Gud. Och nu i den sista tiden talar han till oss. Ja, vad kan vi höra Jesus tala till oss? Det kan vi i vår tid, 2000 år efter han vandrade här på jorden, höra honom tala? Ja, det kunde barnen svara på den frågan. Genom ord i Bibeln. Jesus undervisar sina lärjungar. Han lovar dem att när han hade stigit upp till himmelen så skulle han sända den helige ande till att vittna för dem och påminna för dem om allt vad han hade sagt och lärt dem. Och det skedde. Och de började predika och de undervisade och de skrev. De skrev evangelier och de skrev brev. Och där får vi reda på vad Jesus sa och gjorde. Så fram till och med det att vi har hört hans ord och tagit emot det i tro, så är vi inte redo för att samtala med Gud. Men när vi i tro lyssnar till hans ord, då är också bönens väg öppnad för oss. Den troende får tala till Gud och han är också lovad bönens. Den troende är ju medlem i denne kungs rike. Ja, han är till och med barn i det riket. Alltså som vi sa innan, bönen är inget nådemedel. Men när nådens medel, Guds evangelium, har skapat tro i våra hjärtan, så är bönens väg öppen. Man brukar säga att bönen är den troende, eller troende hjärtats samtal med Gud. Och om bönen säger, som ni säkert vet, aposteln Jakob: den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Som troende är vi rättfärdiga. Rättfärdiga. Och då heter det att den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Det bör ju få oss att vara flitiga och ivriga bedjare. Men hur ska vi då be? Ja, Jesus som själv bad mycket säger att vi ska inte be som hycklare. Hur gjorde de? Jo, det säger Jesus, han berättar ju om dem. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen. Varför det? Jo, för att bli sedda av folk. Judarna hade ju som sed att be tre gånger om dagen. Man började klockan 9 och sen bar man vid 12. Och så var man klockan 3 på eftermiddagen. Och varje gång det började närma sig det här klockslaget, så var man ivrig att söka upp där som var så mycket folk som möjligt, så att man syntes när man var, hur duktig och präktig man var. Men så ska vi inte göra, säger Jesus. När bönen är något som vi har mellan Gud och oss själva. Det hindrar ju inte att vi kan ha offentliga böner. Men vi har ju inte den för att vi ska synas och imponera på andra människor. Men vilka ord ska vi använda? Vilka ord ska vi använda i bönen? Ja, säger Jesus, vi ska inte rabbla tomma ord som hedningarna gör. Han säger att de tror att de ska bli hörda för sina många ords skull. Ni kommer kanske ihåg hur det var på berget Karmel, där Elias och Baalsprofeterna var samlade. Då skulle ju en gång för alla klaras ut vem som verkligen var Gud. Den Gud som sände eld från himmelen till att antända offren, den skulle erkännas som Gud. Och man byggde upp altare där, och man la upp ved, och man slaktade tjuran och la på sitt altare. Och så fick, han var ju hygglig, Elias, han lät Baals profeterna börja först. Ja, 450 stycken var de, och de satte igång, och de bad, och de ropade, och de ristade sig. Men där kom ingen eld från himmelen, och Elias, han kunde låta bli. Han var en vetsticka, utan han hetsade på dem. Ah, ni får väl ropa högre. Han sover kanske, eller han är på resa, eller som det stod i någon översättning, han kanske gått avsides för något behov. Men inte kom där någon eld inte. Och så var det då dags för Elia. Och ni kommer ihåg att han säger det att han grävde dike runt sitt altare. Och så säger han, hämta vatten, trå på vatten. Ja, man häller på vatten. En gång till, säger han. Ja, man häller på andra gången. Hämta en gång till. Och de kommer och skickar på ytterligare vatten. Det är genomdränkt. Och fyll diket med vatten runt omkring. Och det gör man. Det är genomsurt alltid. Och så stiger då Elia fram. Och så säger han, Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud. Låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud. Och omvänd du deras hjärta. Och vad var det som hände? Jo, det bara fräste till så. Formligen exploderade alltihop. Och det hjälpte inte att det var dyngsurt allt sammans. Det tog fyr. Och det till och med slickade upp alltihop. Till och med diket torkade ut. Så det var kruttorrt. Han kunde be. Och han bad till rätt Gud. Att be med många ord. Och dessutom till avgudar. Det är i ett mycket, mycket klent resultat. Men Jesus han säger, vi ska inte bli som hycklarna. Så ska ni bli, säger han sig. Och vad säger han sig? Jo, då lär han oss Fader vår. Man kan säga att det är bönernas Rolls Royce. Den täcker upp precis alltihop. Den lämnar ingenting. Alla våra behov täcker den bön. Och det tar det som ska vara i första rummet först. Och ändå så lämnar det ingenting utanför. Den inrymmer omsorg om andra kristna. Och även omsorg om miljontals människor som ännu inte känner Herren Jesus som sin frälsare. Så jag har väldigt svårt att inte, det bär mig emot att ha en gudstjänst eller en samling där man inte använder Fader vår. Nåväl, men egna orden, är de då uteslutna när nu Jesus har talat om att så ska ni bli? Får vi inte använda egna ord? Jo, naturligtvis. Fader vår, som vi kallar den, den är ju en modell. Den är ett mönster för oss. Och vi ska tala lite mer om det efter föredraget faktiskt. Du får som kristen komma med egna önskningar, egna bön. Ja, det ska du göra. I Filipperbrevet så säger Paulus, bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Låt Gud få veta allt, säger han Paulus. Ja, Gud vet ju redan allt. Förrän ett ord är på min tunga så känner du Gud det till full. Det är inga problem. Det är inte så att inte han vet. Men det är en tröst för oss, en styrka för oss att veta att jag får komma till Gud med mina bekymmer och önskningar. Och då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Men om jag nu inte får svar direkt på min bön, kan jag återkomma med det? Eller är det så att jag bad och det blir ingenting? Då får vi väl gå vidare och ge upp. Nej, säger Jesus, alltså att vi ska vara uthålliga i att be. Kommer ni ihåg när han tar några liknelser? Han säger Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån: stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Det är en tjurbart det där. Men Jesus säger, jag säger, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver, för att han är så oförskämd. Visst, det är ju rätt jävligt att knalla ut mitt i natten och knacka upp grannen och fråga om lovar. Nej, han kommer till honom det för att, ja, få tyst på honom. Eller, ni kommer ihåg den där änkan. När Jesus berättar om, där står så här: Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att vi alltid ska be utan att tröttna. Alltid ska be utan att tröttna. Och i den här stan så fanns det ju en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Man riktigt råskin, otrevlig typ. Och i samma stad så fanns det en änka som kom till honom gång på gång och sa: ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte. Men sen sa han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, så ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Ja, det var en tjatig kärring det där. Men just en sådan pekar Jesus på. Sådana ska ni gå som den här tantan. Ge inte upp. Lik på. Var ivrig. Vi påminns som sagt på många ställen i Bibeln om att vi ska vara uthålliga. Där står i Lukas: vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön. Hela natten i bön. Paulus säger i Romarbrevet: var glada i hoppet, tåliga i lidande, uthålliga i bön. Och i Efesierbrevet: gör detta under ständig bön och åkallan. Och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Bibeln uppmanar oss att vara flitiga bediga. Men hörni, vågar vi nu tro på att vi får det här vi ber om? Svaret är absolut ja. Hos Johannes läser vi: om och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Bön i Jesu namn är lovad bönhörelse. Jesus är nära alla som tror. Man kan säga att han är bara ett bönrop borta. Och vi kan lita på hans löften också idag. I sitt första brev så skriver samme Johannes: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds namn. Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Han hör oss. Vi är ju hans kungabarn. Vi är ju söner. Och ni vet vad Jesus säger på ett ställe: vem är en av er ni som är onda, säger han. Det är alltså vi kristna. Om någon av era barn ber om ett ägg, inte får han väl en skorpion, var det? På tallriken? Nej. Och var det norr med eller var det? Men poängen är, Jesus har slutat med att säga att om ni som är onda, ändå har vi till att ge era barn goda gåvor och vill detta, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom. Vi får alltså frimodigt komma i bön till Gud. Jag ska sluta med att berätta på historia som jag läste som kan belysa det här. Alexander den store, han levde ju på 300-talet före Kristus. Han blev kontaktad av en man som hade en väldigt vacker dotter. Och han säger till kung Alexander att du får min dotter, men då vill jag ha så och så mycket pengar. Och det var en oerhörd summa han begärde. En jättesumma. Kungen han samtyckte till förslaget. Okej. Gå till ekonomichefen och hämta ut pengarna. Och mannen han går dit. Och ekonomichefen han ryggar tillbaka. Nähä, så stora summor kan jag icke betala ut utan på direkt order från kungen. Så du får vänta här. Och så söker han upp kungen. Och så säger han till honom: hör du, så här mycket pengar kan du inte ge ut för en sån här affär. Det räcker med betydligt mycket lägre summa. Då svarar kungen: nej, låt honom få allt upp, man vill. Jag gillar den här killen. Han ärar mig. Han behandlar mig som en kung och bevisar med sitt handlande att han både tror på att jag är rik och dessutom att jag är generös. Det andra exemplet, det är hämtat från en missionsstation i Belgiska Kongo, som numera är Zaire. Där avled en mor efter att ha fött ett barn för tidigt. Hon dog direkt. Och barnet behövde lägga sitt kuvös. Men den enda kuvös man hade, den var på reparation. Så på morgonsamlingen på den här telefonstationen så uppmanas barnen att be för den här lilla babyn och hennes lilla syster som också var föräldralös. En av flickorna i församlingen ber: gode Gud, var snäll och skicka hit en kuvös idag. Imorgon blir det för sent och det lilla barnet kommer att dö. Och så tillägger de: kära herre, skicka med en docka också till hennes syster, för hon är så ensam. Ja, senare samma dag så anlände det kolli från England. Och det är spänd förväntan när man öppnar och ska se vad som kan vara i den. Man rotar undan lite kläder och det är en kuvös. Det är en kuvös. Men den här lilla flickan som hade bett så enträget, hon rusar fram där och börjar fortsätta rota lite. Och då säger hon: om Gud skickade kuvösen så är jag säker på att han också har skickat med en docka. Och hon plockade, och mycket riktigt, där hon en docka. Gud visste i förväg sina barns önskningar. 5 månader innan den här händelsen så hade en grupp kvinnor i England gjort en insamling och fått tag i just de här prylarna, och de använde i precis rätt tid. Johannes skriver: och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om.